Alla andra verkade så stiliga och självsäkra. Jag var blyg. Jag kände mig arg och underlägsen. Jag kom ensam till Helsingfors, utan pengar, utan kontakter. Jag var 20 år gammal. Året var 1984. En ung student kom till huvudstaden, huvudet fullt med stora tankar. Den klassiska historien, inte sant? En fattig begåvning hittar sin väg till storstaden, arbetar hårt och belönas till slut med en lysande karriär och en fin position i samhället. Hon gör en klassresa. Reser sig från enkla förhållanden. Kommer in i de bättre kretsarna. Den här berättelsen är viktig. Inte bara för individen, utan också för samhället. Arbetar man flitigt är allt möjligt. Det vill man tro på. Men en klassresa kan kräva att du köper en enkel biljett. Är redo att lämna allting bakom dig. Hur mycket kostar en sådan biljett? Jag heter Sirpa Kähkönen och jag är din sommarpratare idag. Jag var ett fattigt barn. Jag blev en fattig student. Våren 1983 tog jag studenten. Efter det arbetade jag på en fabrik hela sommaren. Det var ett ackordjobb. Jag var ung och seg och förtjänade bra med pengar som jag sparade för universitetsstudier. Men redan det första studieåret i Tammerfors dränerade min sparbössa. Följande vår kunde jag inte resa hem då terminen tog slut. Så jag stannade kvar i Tammerfors. Jobbade på ett varuhus och levde på min lilla lön. I slutet av sommaren flyttade jag till Helsingfors för att studera. Det var otroligt dyrt att bo i huvudstaden. Helsingfors slukade alla mina pengar. Under gymnasietiden hade min farmor försett mig med anständiga kläder, men de började bli slitna och det var svårt att hitta pengar till vinterkläder och skor. Jag skämdes över min klädsel, men hade inte råd med bättre. Det fanns inget billigt snabbmode på den här tiden. Alla andra verkade så stiliga och självsäkra. Jag var blyg. Jag kände mig arg och underlägsen. Men allt detta hör ju till den klassiska historien om klassresan. I början är man en främling och nykomling med mindervärdeskomplex. En ful ankunge som till slut blir en underbar svan. Man måste bara skapa sig själv. Lära sig spelets regler. Hur gör man det? Den viktigaste regeln var: dölj din bakgrund och låt bli att visa klasstillhörighet. Arbetarklass, dålig utbildningsnivå, fattigdom, sånt hånades vid universitetet. Du fick möta fint utbildade människor som skämtade om vanliga människors enkla liv. Du borde ha lärt dig skratta med dem. Men jag kunde inte. I min blyghet teg jag, fast jag var så arg att jag skulle ha kunnat gråta av ilska. Jag borde ha sagt till, men vågade inte. Och kunde inte heller tro mina öron. Antog de här människorna faktiskt att vi alla hörde till samma kretsar, att vi alla hade samma bakgrund och att det därför var tryggt att skämta. Klassresan krävde att du lärde dig skämmas över dina rötter i arbetarklassen och att tiga om dina livserfarenheter. Jag var så ung och så villig att behaga att jag inte vågade berätta hur svårt det var att uthärda det som bara var småprat för andra. Eller vad vet jag? Kanske var det många andra i dessa skrattande, skämtande kretsar som led av samma smärta som jag. De hårda orden och skämten svider, tar andan ur en. Men klassresenären tiger. Hatar och sörjer intensivt, men kan inte visa känslorna. Anpassningssvårigheterna förkroppsligas. De förorsakar konkreta skador och sår i kroppen. Magsår, hjärtproblem, huvudvärk, andningssvårigheter. Jag har både somatiska och mentala sår och ärr som härstammar från skammen, tvångstystnaden och de inre konflikterna. Jag lider av en autoimmun sjukdom som betyder att min kropp angriper sig själv. Kan man hitta en bättre metafor för en stor inre konflikt? På 1980-talet talade man också nedlåtande om kvinnor. Du måste uthärda elaka kommentarer om kvinnlighet, om kvinnors intellekt och kroppslighet. Sådana begrepp som safe space var helt okända. Det fanns inga trygga utrymmen. Joka leikin ryhtyy, se leikin kestäköön. Vill du vara med och spela så får du anpassa dig till spelets regler. Uppskattade, intelligenta män kunde uttala sig hånfullt och nedlåtande om kvinnoforskning, om kvinnliga författare och konstnärer. Inom arbetarrörelsen uppskattade man traditionell kvinnlighet. Stora förespråkare för emancipation och jämlikhet ansåg att det är kvinnors naturliga jobb att koka kaffe och ta hand om bufféserveringen på möten och evenemang. Någon separat kvinnorörelse behövdes inte. I socialismen som man strävade efter skulle alla vara jämlika i alla fall. Här, i det här svärmeriet för socialism, fanns också min bakgrund, så intuitivt tyckte jag kanske att män var större teoretiker och ledare. Det var kanske därför jag var så blyg inför kämpande universitetsgrabbar. Fast egentligen var jag ju uppfostrad i ett matriarkat. Bakom mig fanns tre starka kvinnor. Mormor, farmor och mamma. De hade alla fått överge sina drömmar om lättare arbete, om skolgång och högre studier. Alla tre var arbetarkvinnor som hade fått höra många elaka ord, blivit förringade. Till mig sa de, studera. Du som får gå i skola, gör det. De mina, de som jag älskade och inte ville överge, var också brutna kvinnor, uttröttade av arbete, krig, flyktingskap och politisk terror. Mormor hade kommit från ett fattigt torp till staden Kuopio och gift sig med en illegal kommunist. Farmor hade lämnat allt och flytt från Karelen med sin baby, min pappa. Också min mamma var skadad på väldigt många sätt, både fysiskt och psykiskt. Alla tre hade lidit av otrygghet, fattigdom och av krigen. Ändå upprepade de gång på gång, flickor är lika bra som pojkar. Studera, skaffa dig ett yrke, skaffa dig egna pengar. Bli oberoende. Gör det för oss som inte har haft dina möjligheter. Så blev jag deras ställföreträdare och containern för deras drömmar. Jag kunde inte berätta till dem att för en flicka från arbetarklassen hade drömmen om högre utbildning en besk sidosmak. Klassresan är den svåraste resan i världen om man älskar de sina, om man är stolt över sina rötter, sin släkt och sitt hem. Jag längtar efter min barndoms trähus, alla de små lägenheterna min släkt bodde i. De är alla borta. Det var inga fina hus, tvärtom. Jag levde i utdömda hus. På 1970-talet uppskattade nästan ingen gamla trähus. Det var bara fattiga arbetarfamiljer och gamla ensamma tanter med sina katter som bodde i trähus. Men ändå, fastän husen var nedslitna och gråa, så älskade jag dem. Jag kan inte ens beskriva hur bitter det kändes då en barndomsvän sa att hans mamma tyckte att mitt barndomshem var ett kåkhus. Hon hade också sagt att ingen kunde tro att en författare kunde härstamma från ett sådant hus. Skammen. Skäms du inte över din morfar som var kommunist och satt i fängelset för det? Den frågan har jag ofta fått. Första gången blev jag så häpen att jag inte ens kunde svara. Senare har jag gång på gång upprepat, nej, jag skäms inte alls, aldrig. Jag älskar Astrid Lindgren. Jag är hennes barn. Uppfostrad av henne, sedd och uppskattad av henne. Min morfar lärde mig läsa och skriva. Varje gång vi promenerade förbi den lilla bokhandeln på Pohjonkatu i Kuopio så köpte han böcker åt mig. Han skaffade mig en liten röd bokhylla. Och på paradplatsen på hyllan stod min käraste bok, den lilla gula boken om Pippi Långstrump. Jag minns fortfarande hur det kändes när jag för första gången såg Pippi i Ingrid Wang Nymans tolkning. Hennes smala flickkropp, hennes förkläde, strumpor, flätor, skor. Jag kände mitt hjärta bulta. Hon är bekant. På något märkligt sätt såg jag mig själv i henne. Jag kunde identifiera mig med allt det som hon var. Liten, ensam, annorlunda. Bilden på henne, bärande på sin häst på raka armar, fyllde mig med stolthet och energi. Nu förstår jag det som då var bara en intuition. När jag såg Pippi kände jag igen flickenergin. Och fast den omvärlden försökte berätta för mig att flickor inte dök till mycket, så hade jag alltid Pippi. Ett minne från flickåren. Jag var kanske 4. Mina pojkkusiner. Du kan inte kissa stående, du har bara ett hål. Jag till min mamma. Vem har stuckit ett hål i mig? Mor, det är helt normalt. Du kan föda barn, pojkar kan det inte. Fastän det var normalt att vara en blivande kvinna började jag ändå tänka att det var mer normalt att vara en pojke och blivande man. Normen var alltid manlig. Flickan fick kämpa för att bevisa sin duktighet. Hade inte Pippi funnits vet jag inte var jag hade hamnat med min inre energi och vilja. Pippi kanaliserade mina krafter och gav mig en positiv förebild. Mina föräldrar föddes under krigstiden till väldigt svårt skadade familjer. De hade vuxit upp med helt utmattade vuxna. Deras ork med oss barn var inte speciellt stor, vilket jag helt förstår. Ganska många barn fick uppfostra sig själva på 1960-1970-talen. Många barn var lika ensamma som Pippi. Det var så skönt att ha henne som vän. Hon som lagade mat, tog hand om sina husdjur, bakade och hushållade. Pippi lekte med sina småborgerliga vänner och besökte deras hem men avvisade nedlåtande välgörenhet. Man behöver inte tycka synd om Pippi. Hon var originell men kreativ i sina lösningar och hon var ytterst resilient. Hon hade förlorat både mor och far men ville inte bo på ett barnhem. Hon visste inte hur man uppför sig på ett fint kaffekalas. Och jag minns fortfarande hur det kändes när hon strödde finsocker på golvet och gick barfota på sockret. Jag var samtidigt förfasad och inspirerad. Så får man inte göra, tänkte jag. Men samtidigt förstod jag att fastän Pippi inte kunde bete sig så var hon en sann och godhjärtad människa. Troligen hjälpte Pippis beteende mig också förstå min vilda, originella, barnsliga mamma som inte alls brydde sig om regler, kaffekalasen och småprat. Jag älskade Pippis vilda lynne men ville också lära mig att vara lika snäll som hon. Pippi var inte rädd för rövarna som kom på besök. Nej, hon kastade dem omkring i köket men bredde ändå smörgåsar och gav pengar åt dem innan hon skickade iväg dem. Villa Villekulla kände jag också igen. Det var så skönt att läsa om ett trasigt hus, om vedspisar och vedlådor och trägolv och gammalmodiga möbler. Men mamma brydde sig inte alls om traditionell hushållning och jag tror fortfarande att om hon hade velat baka pepparkakor så skulle hon ha kavlat degen på golvet precis som Pippi gjorde. Men det viktigaste med Pippi och Astrid Lindgrens andra gestalter var nog inte deras fördomsfria beteende i sociala sammanhang. Nej, det var författarens djupa jämlikhetstankar som gjorde ett stort intryck på mig och som formade mina idéer om mänsklighet. Madicken och Abbe. De är vänner fastän Madicken har det bra och Abbes familj lider av många slags problem. Abbes pappa super och det är sorgligt, men ingen dömer Abbe för det. Ingen stänger ut honom. Abbe får vara Madickens vän. Ingen hindrar deras samvaro. Och det anses inte vara Abbes fel eller skam att hans far missbrukar. Lindgren vågade visa barnen i hela deras mänsklighet. Hennes gestalter är inte bara glada och bekymmerslösa, sådana som vi vuxna vill se barnen. Lindgrens barn känner stor sorg. Barnet kan ju inte välja de omständigheter hon lever i. Pippi kan kasta ut både rövarna och socialtanten, men hon kan inte få tillbaka sin mamma. Och Abbe kan inte hjälpa sin arma pappa. Men inom den brutna familjeramen kan alla Lindgrens barn leka och fantisera, lita på varandra och stå på egna ben. Det var också viktigt att Lindgren trodde på vuxnas vidsynthet, godhet och generositet. Det var väldigt skönt att läsa om föräldrar som fritt lät sina barn överskrida klassgränsen. Ända sedan mycket tidig barndom insåg jag att jag inte är som de andra, att jag inte känner till alla regler, att jag inte hör till. Fattighet luktar, brukade man säga i min barndom. Jag kunde inte förstå det då. Men kanske är det sant ändå. Gamla mörkna trähus luktade ju. Och ville man tvätta sig måste man först värma upp vatten på vedspisen. Det kunde inte barnen själva göra. Man badade i allmän bastu en gång i veckan. Tvätten hängde man på en lina ovanför vedspisen. Så ja, säkert luktade jag annorlunda än mina skolkompisar från höghusen. Men vilken fantasi jag hade. Vilka lekar vi hade på gården. Fantasin var min superkraft. Min litterära mor Astrid Lindgren lärde mig en liten fattig flicka som från tidiga år fick bära ansvaret och sköta sig själv. Lita på sin inre kraft och uppskatta den. Det var inte farligt att vara ensam i världen. Vem lär detta till fattiga barn nu? Vem får dem att lita på sina gåvor? Vem får världens barn att tro på sig själva? Vem berättar för föräldrar att det inte är farligt för deras barn att också bekanta sig med barn från hyreskasernen eller med barn vars föräldrar hade knappt och svårt? Barnen har ofta en medfödd instinkt av nyfikenhet och medlidande. De vill veta varför farbrorn sitter på trottoaren eller varför tantens fötter vinglar och hon svär. Hur svarar vi vuxna då? Att också de som går i trasiga skor har ett människovärde och att man inte vet vilka problem man har fått kämpa med innan man har hamnat på gatan. Eller att de är sämre människor som inte har kontroll över sitt liv som alla anständiga människor har. Vem skulle lära de vuxna medlidande? Att vi alla faktiskt inte har haft det så bra. Att livet kan överraska vem som helst. Det är inte så att vi alla står på samma startsträcka. Somliga av oss anländer till startsträckan efter att de redan har sprungit ett maraton utan skor. Astrid Lindgren lärde mig att också en fyllegubbe har en historia. Att man kan vara både stark och medlidsam och kärleksfull. Och att det är bra att ha en väska med guldmynt. Men ännu viktigare är att leka och strö ut sina idéer generöst. Att fantasin är en stor gåva och rikedom som inte kan tas bort. Jag heter Sirpa Kähkönen och idag är jag din sommarpratare. Så växte jag upp med en stor tillit till min kraft, men också med en stor inre motstridighet. Jag hörde till den första generationen i Kuopio som inte gick i läroverken utan till grundskolan. Lärarna var motsträviga, De ville inte anpassa sig till det nya systemet. Vi fick ofta höra att vi var osållat elevmaterial. Det sades också att dåliga elever kommer från vissa adresser. Det här överraskade mig. Kunde det faktiskt vara så att om ens familj har pengar så är man automatiskt en klokare och bättre elev? Jag blev arg på hela systemet. Jag ville visa att också fattiga flickor duger. Så jag pluggade hårt och skrev 6 laudator, pluggade och fick studieplats vid 2 universitet, jobbade på korvfabrik, samlade pengar för att kunna leva under studierna. Men jag hade också börjat skriva dikter. Min morfar och mamma hade också skrivit poesi, dagboksanteckningar, alla slags texter. Hela min barndomsfamilj uppskattade litteratur och läste mycket och brett. Först efter att min mamma dog för 2 år sedan läste jag hennes dagböcker från tonåren och till min stora förvåning fick jag veta att hennes största dröm alltid hade varit att bli författare. Det hade hon aldrig berättat för mig. Så skrev jag romanen 36 urna som publicerades år 2023. Jag ville berätta om min talangfulla mammas stora tragedi och om hur det känns att leva med en nära människa vars drömmar har förkrossats. I boken bekänner jag min stora kärlek till henne vars öde var så orättvist och grymt. Små böcker som morfar köpte till mig. Hur jag såg honom sitta och skriva. Hur mormor och farmor upprepade, läs, läs, läs du som får läsa. Pappa som läste hela tiden och fortfarande läser. Mamma som dolde sin stora dröm om en författarkarriär. Allt detta sipprade in i mitt system, i mina nerver och i mina celler. Kan man faktiskt tala om den fria viljan? Väljer vi fritt vår levnadsbana? I min ungdom förstod jag inte mors stora förkärlek för Edith Piaf, för den här fransyskas kraftfulla råa röst. Piaf var gatubarn från Paris, en talangfull sångerska. Mamma älskade hennes levnadshistoria och spelade C-kassetten med hennes sånger gång efter gång. Piaf var beroende av sprit, droger och kärlek, smärtan och besvikelsen i hennes röst passade min mors lidelse. Mamma älskade skönhet, men var också väldigt brutal. I min ungdom ville jag endast ha vackra saker, höra angenäma sånger, skriva släta historier. Så småningom lärde Piafs opolerade tolkningar mig att uppskatta ärlighet. Din röst formas av allt det som du har gått igenom i livet. Desperation är inte estetiskt angenämt, men det finns en djup skönhet och inre kraft i konstnärlig ärlighet. Under mina år vid universitetet insåg jag plötsligt att jag står i en stor korsning. Jag höll på att kvävas i den akademiska världen. Ett personligt intresse för ett ämne var suspekt. Men bakom min passion för historia låg en brinnande fråga. Vad var det som hade hänt med mina mammas farbröder i Sovjetunionen? Det fanns en djup längtan efter dem. De sörjdes i total tysthet. Min mamma ville att jag letar efter dem och berättar deras historia. Men när jag berättade om det vid universitetet så förstod jag att familjehistorier inte gynnades i akademisk forskning. Ändå var det intima så viktigt för mig. Det hade bevarats inom släkten och det härstammade från inbördeskrigets tid, från den förlorande sidans bittra tystnad. Jag hade aldrig hört förlorarnas historier nämnas, varken i skolan eller vid universitetet. Men i min barndom och ungdom hörde jag kvinnor berätta om familjens och Finlands historia i intima ord. De viskade om krig, fängelse, politik, kroppens agor, tvångsmatning, längtan, sorg, hat och kärlek. Min mamma sade att man aldrig får glömma det onda som hade hänt. I slutet av 1980-talet började samhället i Sovjetunionen öppnas upp. Man började diskutera Stalins repressioner, rehabilitera offren. Det här fick min mamma att tänka på våra släktingar som hade dödats under terrorn. Hon ville veta mer om sina farbröder som hade farit till Sovjet och som ingen ville tala om. Och i början av 1990-talet öppnades stora polisarkiv i Riksarkivet. Det var plötsligt möjligt att samla in kunskap om morfar och andra kommunister som övervakades av statliga polisen. Korsningen. En akademisk karriär med dolda brinnande personliga frågor. Eller något helt annat. En osäker ensam bana i mörkret. För att komma ihåg, men också för att veta noggrant. Berätta inte bara intimt utan öppet. Fattigdom, intima historier, kvinnors röster versus stormän. Universitetets klassiska statyer, kolonnader, professorer, svidande skämt. Jag insåg att den enda överlevnadsstrategin i den här stora kontroversen skulle vara att bli konstnär. Att konstnärligt arbete och konstnärsliv skulle vara det enda konstruktiva sättet att existera mellan klasser, ensam men produktiv. I något skede måste man våga visa sin färg, berätta om sina rötter, våga vara den man är, om man vill skapa något nytt, fastän det svider. Jag har ofta fått frågan om varför jag alltid bara skriver om Kuopio. Men det är inte sant. Jag har ju skrivit om Petrograd, Leningrad och om Ekenäs. Och inom ramen av Kuopiosviten också om krigstida Hamburg och 1940-talets Helsingfors, Sordavala och Viborg. Det som jag faktiskt skriver om är människans lott i kristider. Det är ett stort och outtömligt ämne som har valt mig. Jag skriver om skogar, sjöar, djur och växter. Jag skriver om städer som har rivits eller bytt namn. Och jag skriver om människor vars liv präglas av stora ideologier och religioner, förtryck, krig, hat och kärlek. Min Kuopiosvit har ofta ironiserats. I Helsingfors har man tyckt att det är provinciellt att skriva om någon annan plats än huvudstaden. Det är en väldigt lustig tanke. Helsingfors är en liten provinciell stad. Nästan alla städer jämförs med Beijing, Paris, New York. Det viktiga för en författare är att hänge sig åt sitt ämne, att brinna för det, att ha den stora varma glöden, att skydda gnistan, att älska och skapa passionerat. Att ironisera, att ifrågasätta en konstnärs ämnesval som provinciell eller liten är en sofistikerad form av förtryck. Jag deltog i ett nordiskt författarseminarium i Biskops Arnö i mitten av 1990-talet. Jag hade redan skrivit ett par böcker men inte hittat mitt riktiga ämne. Jag hade suttit länge i arkiven och samlat information om min släkt och om 1900-talets stora politiska kontroverser som verkade förkroppsliga sig i min släkthistoria. Temat för seminariet var historisk roman. Diskussionerna var livliga och närande. Plötsligt insåg jag att ämnet för en hel produktion låg mig så nära att jag inte hade kunnat se det. Det var augusti. De mogna kornfälten lyste gula. Jag förknippar fortfarande den gula färgen med min stora stund av inspiration. Nu är min bana öppen. Så började jag min konstnärsbana. Jag inspirerades väldigt mycket av Lars Huldén. Redan från tidiga år hade jag läst hans dikter, både på svenska och i Pentti Saaritsas översättning på finska. Huldéns sätt att samtidigt vara enkel och klar och väldigt intelligent och beläst gav mig en varm hemkänsla. Han är en stor förebild för mig. Det var en enorm överraskning när jag hörde några svenskspråkiga helsingforsbor säga att Huldén var lantlig och provinciell. Jag kunde inte förstå det. Han som skrev dikter till universitetets formella festligheter. Han som skrev dikter om J.L. Runeberg och Borgo i sådana versmått som elegisk distikon. Stämplades han som lantlig bara för att han förstod sig på dialekt. Bara för att hans hjärta bultade för Ollas Viktor, som aldrig fick komma hem från fjärran länder. För att han förstod sig på dem som var uppskattade i hemtrakten, men som fick börja allt från början i sin nya omgivning. På högstadiet på 1970-talet sa det en av våra lärare att vi får tala dialekt hemma, men inte i skolan. Så lärde jag mig att gömma det språk som var både hjärnans och hjärtats viktigaste näring. Men jag frossade i det i ensamhet och med vänner. I gamla finska filmer är det alltid Savolaxborna som är dumma och bär trasiga kläder och skämtar i höstacken samtidigt som agronomen och studentfröken promenerar hand i hand på Björkallén. Men jag har hört mina närmaste yttra stora, kantiga, tragiska ord på min dialekt. Så gör människorna också i mina romaner. Den som hånar dialekter förstår inte improvisationens betydelse och hur givande det är att byta register. Den som uppskattar språk förstår sig på kreativitet och de olika språkens musik. Den som har fått lyckan av att vara älskad och vårdad på en dialekt har fått en stor gåva. Det finns ingenting ljuvare och skönare än hjärtats språk. Det som ens släktingar och familj en gång talade. Det som ens mormor och farmor viskade i ens öra. I Savolax uppskattar man den som skapar nya ord. Särskilt viktigt är det att kunna beskriva motion. Det räcker inte att säga att någon springer eller promenerar. Nej. När jag var liten sade mormor Sirpa juosta lekertää. Hon beskrev en liten flickas sätt att springa. Eller Joel Lehtonen om sin antihjälte Juutas Käkriäinen i romanen Putkinotko. Käkriäinen mennä lupittaa. Detta beskrev torpparens sega sätt att vandra långa sträckor i skogen. Denna uppfinningsförmåga och förkärlek till fantasi, kreativitet, humor och språkets makt är min oändliga källa, min kista full av guldmynt. Jag fick en möjlighet. Grundskolan var avgiftsfri. Min ensamförsörjande mamma orkade betala för mina gymnasieböcker tills jag började sommarjobba och förtjäna egna pengar. Jag fick hälsovård, tandvård. Jag fick billiga studentbiljetter till teater, konsert, konstutställningar. Samhället investerade i mig. Men fortfarande hade jag svåranpassade, fattiga, desperata människor bakom mig. Män och kvinnor med enorma problem. Olyckor, alkoholism, bitterhet, hat. Slutkörda kvinnor som hade gråtit tills de var helt utmattade. Mormor och farmor drömde om trygga yrkesval. Kunde deras barnbarn bli lärarinna, sjuksköterska, kanske till och med läkare, eller nej, kunde det till och med vara så att hon blir jurist, tjänar egna pengar, är inte beroende av män. Hur berättar man för sina nära och kära att man vill bli konstnär? Ett så otryggt val. Min mormor blev väldigt oroad när hon såg mig i tidningen Seuras nöjespalt. Hennes älskade barnbarn, nu en debuterande författare, stod bredvid den farlige Jön Donner på ett förlagskalas. Hon verkade inte nöjd. Fast jag berättade att reportern bara hade bett mig posera med Donner som förklarade för mig hur man skriver böcker. En sida per dag så är boken färdig om ett år. Ingen stor grej, hade han sagt. Ja, det var nog en stor grej för mig. Att hitta mitt ämne och våga börja skriva om det. Jag hade en annan Kuopiobo, Minna Kant, som litterär förebild. hennes samhälleliga engagemang, hennes intresse för de förtryckta, för kvinnor och barn. Jag kände att jag som hade fått chansen måste utnyttja min talang så tappert som möjligt. Jag representerade så många andra än bara mig själv. Min fackbok Vihanja Rakkauden Liekit, som berättar om min morfars historia inom 1930-talets politiska och samhälleliga ramar, var nominerad för Fackfinlandia-priset år 2010. Boken fick mycket uppmärksamhet, men den fick inte själva priset. En läsare skrev till mig: "Redan det att du blev nominerad var en stor sak för så många. I kulisserna fanns en stor skara tystlåtet folk bakom dig den dag du stod där på podiet med blommorna i famnen." Så har jag alltid tänkt, att det finns så många bakom mig. Det har blivit min plikt att skriva, att kämpa för en plats i litteraturvärlden och i samhället. Jag har inte haft rätt att tappa modet. Som min mormor och min farmor måste jag lära mig att stå på egna ben, ensam. Huset som arbetarna byggde i Kuopio efter kriget på Talko på sin fritid har nu rivits. Man skrattar åt människor som offrade sitt liv åt ideologier. Man känner inte till de här människornas drömmar. Min morfar som föddes 1904 fick gå i skola i 4 år. Så var det också med alla hans syskon. De var kloka, intelligenta, skarpa människor, hela syskonskaran. Och väldigt förbittrade över att inte kunna få samma utbildning som barnen i välbärgade familjer. De var 9 syskon och fastän föräldrarna var duktiga, hårt arbetande människor fanns det inte möjligheter att låta alla barnen gå i skola. Förra året fick jag läsa ett par av tant Hildas brev från 1920-talet. Hilda var morfars syster. I de här 100 år gamla breven uttrycker hon sig med en flytande handstil och vackra, välklingande ord. Hon hade en naturlig språklig talang. Ett släktfotografi. Tant Hilda står barfota framför tvättningshuset med sin brorson. Bilden är tagen på 1920-talet, för 100 år sedan. Hon har förlorat sitt arbete på sjukhuset för att hon tog ledigt och reste till Sovjetunionen till sin bror. Hon har börjat arbeta som tvätterska. Hon tar hand om brorsonen vars pappa har varit på fångläger och vars mamma dog i spanska sjukan. Hilda älskade sina bröder som reste till Sovjet och aldrig kom tillbaka. Det är om dem hon skrev för 100 år sedan med sin flytande handstil, uttryckte sitt vemod och längtan i eleganta ordalag. Man lämnade fattiga Finland bakom sig och vandrade till fjärran länder. Till Amerika, Afrika, Kanada, Sovjetunionen. De som stannade hemma fick leva med sin längtan. Tant Hildas väntetid blev väldigt lång. Hon gifte sig aldrig. Hon var ytterst självständig och ingen annan fick ta hand om henne. Hon levde ensam med sina katter och gick i trasiga skor. Hon gick till bokhandeln, köpte Solzhenitsyns Arkipelag Gulag och läste boken för att förstå vad som hade hänt hennes bröder. Hennes hjärta brast. Bara figurativt, för att vi kvinnor i denna släkt alla har ett utomordentligt starkt hjärta. Hon teg. Hon ville inte svara när min mor frågade vad som hade hänt med hennes farbröder. Jag träffade henne många gånger när jag var liten. Jag hörde hjärtats röst. Lite hes var den och rostig. Jag tror att jag ärvde den tillsammans med en liten låda full av gamla bilder på släktingar. Hildas brustna hjärta bankar fortfarande i mitt bröst efter 100 år. Jag bär hennes sorg. Jag bär hennes mors längtan, hennes stora sorg över sina försvunna söner. Jag bär sorgens och vemodets kors. Jag är stolt över deras liv och arbete. Om fattiga kvinnor och barn hånas, svider det fortfarande, men nu vågar jag säga att jag är en av dem. Jag skäms inte över trasiga skor eller tvätterskans hårda händer. Fråga aldrig mera om jag skäms. Äran tillhör mina tre stolta bakgrundskvinnor. Mormor, farmor, mor. Arbetarkvinnorna. Slitna, allvarliga, rasande, gråtande, ödmjuka, hårda. De tre som måste avstå från så många drömmar för att de var kvinnor från knappa förhållanden. För krigens skull. För klasstillhörighetens skull. Det finns en skara tysta kvinnor bakom oss alla. Bakom oss som har fått möjligheten. Kvinnor som kontinuerligt upprepade för oss att flickor måste studera och sköta sin skolgång bra. Det sårar mig oerhört mycket när jag hör arbetarkvinnor hånas för att de inte är så vällottade som fina damer. Vad är det viktiga, det dyrbara? Att vara arbetarklass. Att vara en av de fattiga. Att vara solidarisk. Att inte håna. Att gå ut i världen med brustet hjärta i bröstet. Att ha varit ett fattig barn. Att ha lärt sig tunga steg i sina yngsta år. Att tidigt ha druckit barndomens beska vin. Att se upp till jämlikhetskämpar bland författarkåren. Till Astrid Lindgren, Moa Martinsson, Salli Salminen, Minna Kant, Dan Andersson. Jag heter Sirpa Kähkönen och idag har jag varit din sommarpratare.
Dagens sommarpratare var Sirpa Kähkönen. Redaktör Jeanette Björkqvist. Producent Jessica Jensen. Sommarpraten produceras av Parad Media för Svenska Yle.